Du lyssnar till en nattsändning från ljudmixarna SBC. Vi som sitter i studion är Sven Hallberg.
Hej.
Gudmund Bragason.
Hej.
Kenneth Andersson, Ingmar Lindqvist och jag själv, Lasse Lundberg. Vi ska köra ett specialprogram om Radio Nord. Det sändes första gången den 8 mars 1981. Och vi beräknar att sända det i repris ungefär klockan 1 i natt. Det är 2 timmar långt.
Och det, att vi säger ungefär klockan 1 beror på att den här nattsändningen blir väldigt improviserad av olika anledningar. Det kan bli lite för eller lite efter 1. Men anledningen till att vi sänder det här i repris just idag, det beror på att det här var Radio Nords sista sändningsdag 1962. Så att från och med 1 juli 62 så var det tyst på Radio Nord.
Och då liksom nu så var det Centerpartiet och Socialdemokraterna som var motståndare till ett alternativ till radiomonopolet. Men det kommer vi återkomma till.
Men den 8 mars 61 ska jag väl kanske tillägga, det var Radio Nords första sändningsdag. Anledningen till den här nattsändningen är egentligen att det träder en ny närradiolag i kraft från och med 1 juli. I den här närradiolagen så står det en passus att föreningar som sänder närradio ska ha huvudsakligen annan verksamhet än att sända närradio. Det finns många som har antagit och har väl haft skäl att göra det att de som har skrivit den här lagen vill ha bort de så kallade musikstationerna typ SBC, FMAK och Disco 91 som ägnar stora delar av sina program åt att sända musik. I vårt fall är det så att vi anser oss ha en huvudsaklig annan verksamhet eftersom vår huvudsakliga verksamhet är radio och inte närradio. Det finns en väldig skillnad på det. Vi har ett radiointresse, vi vill kämpa för en fri radio. Vi bevakar vad som händer och har hänt på radioområdet, alltså även historiskt. Radio Nord-specialen är ett exempel på det. Och därför anser vi att vi har huvudsaklig annan verksamhet eftersom det är radion som sådan. Skulle vi ha fri radio här i Sverige så att man fick möjlighet att starta en radiostation, då skulle vi starta en egen radiostation. Närradion är för oss det enda sättet att komma till tals. Men vi började våra sändningar den 12 augusti 1979.
Precis, det var det premiär för SBC Ljudmixarna. Och föreningen har ju funnits i ett antal år innan, men det var ju först nu vi fick chansen att börja praktisera våra intressen och kunskaper.
Vi sände då på 88 kanske vi ska tillägga. Och
hade... Som var City-sändaren, ja. Mm. Och det var ganska naturligt för att det var den sändaren som täckte in Stockholm. Eftersom de flesta av oss bor i Stockholm.
Framförallt fanns det inga stimavgifter det första året. Det var 1 juli 80 som de kom.
Det var väl en ren slump egentligen att vi hamnade på City-sändaren. För vi hamnade på den sändaren där det var aktivitet överhuvudtaget. Den lilla aktivitet som nu var i början. Mm. Och vi sände då på den tiden 3 timmar på söndagarna mellan klockan 14 och 17. Och sen så utökade vi det här genom att sända på lördagar mellan 19.30 och 21.30. Vi var ju för övrigt också, vi höll på så hela hösten och det väckte väldigt uppmärksamhet att några spelade musik i närradion. Och det som var populärt bland ungdom då som nonchalerades i väldigt hög grad av radiomonopolet, det var ju diskomusik. Det var ju väldigt naturligt att vi spelade mycket diskomusik då därför att det dominerade det totala skivutbudet i sån oerhörd utsträckning då. Alltså det var
underrepresenterat på radiomonopolet.
Liksom. Man har ingen anledning att sätta sig och starta upp en programverksamhet då för att spela samma saker, liksom Manto Varni och Leroy Anderson då.
Per Olsson var ju med i början också, han var ju ganska tongivande när det gällde musiken.
Ja, han första. Var ju duktig på just på såna här BPM-mixningar och såna här saker. Det var ju det som gällde då när det var disco.
Och det är väl betecknande för dem som inte har lyssnat så mycket på vad håller på med att fortfarande kallas det för discostationer och discomusik även om musiken har förändrats.
Ja, jag tycker att den sitter kvar liksom. Så.
Vi har fått stämpeln discostation därför att det var populärt och allting som politikerna inte gillar då. Inom musikkultur kallar de för disco.
Vi har inte fått heta videostation, men det kanske kommer.
Ja. Jag tycker att man ser ett mönster i det här i alla fall. Att vi drog igång då i augusti 79 och det var speciellt ganska populärt relativt snart. Och det var ett samtalsämne på många läppar och det stod ganska mycket om det i tidningarna. Kvälls, veckotidningar. Journalisterna uppmärksammade det här och politikerna fick naturligtvis se vad som pågick. STIM trädde kraft då, den 1 juli, STIM-avgifterna. Det hade innan det varit på försök då? Eller...
Att det skulle vara utan STIM, men vi glömde en viktig bit som hände emellan också. Det var att det kom in fler föreningar som blev intresserade. Och varför blir fler föreningar intresserade? Jo, därför att närradion hade blivit uppmärksammade överhuvudtaget och det hade kommit lyssnare till kanalen. Och de första som fick stryka på foten med att förlora lite sändningstid, det var vi. Och vi fick sändningstiden då ändra till fredagar mellan 15.15 och 16.30. Och det innebar att vi bara hade en timme på lördagarna mellan 19.30 och 20.30. Och så hade de minskat vår sändning med en timme på söndagarna, så vi hade 14-16. Och man hackade ganska mycket då från det politiska etablissemanget, alltså från egentligen samtliga politiska partier på detta diskospelande som det kallades. Men det var ju inte mer omoraliskt än att partierna själva kunde sätta igång och köra sån musik. Men då kommer vi alltså in på den här stimtiden. Det var ju så att det var närradion har aldrig egentligen varit så aktiv överhuvudtaget som den var första året. För det pågick ju väldigt mycket nattsändningar då under namnet Radio 88. Det var Bagan och det var Platon och du var väl också med en del där, Lasse?
Jo, jag var inblandad i många nattsändningar.
De gick i Stockholms närradioförenings regi.
Och varje liten paus i programmet, så att säga, där det inte fanns någon annan förening som sändes, var ju ofta att Bagan eller någon annan satt och vände på skivor. Det innebar ju det att 88 var en känd frekvens. Folk visste att där finns det ofta någonting att lyssna på. Sen kom STIM-avgiften här in i bilden och då var det ju svårt för små organisationer, små föreningar att ha råd att sända musik helt naturligt. Många fick alltså försvinna. Mm.
Men då kan de som har pengar träda in. Och det var i det här fallet Socialdemokraterna som...
De grabbade åt sig en mängd nattsändningar.
Och sändningstid. Och vad de gjorde, det var helt enkelt att plagiera den stil som var populär.
Dessvärre, eller dessbättre, lyckas de inte speciellt bra med det. Jag tror inte att deras sändningar blev lika populära som typ Radio 88s.
Och det här har de då hållit på med sedan dess. Och efter att STIM kom in i bilden, det var väldigt uppmärksammat, men sen var det väldigt tyst om det här, vilket slit föreningarna hade. Och det här innebar ju då för våran del att vi i april, eller mars 1981, var tvungna att lägga ner våran verksamhet på 88. Vi hoppades ju på att kunna komma tillbaks och hade faktiskt sändningstillståndet kvar. Men vi gjorde aldrig det därför att det blev för kostsamt. På sommaren 81 höjdes alltså STIM-avgifterna ytterligare då till 253 kronor.
Och på Järvasändaren kostade det då?
83.
Ja, det har varit ganska stora summor i alla fall för oss att sända på de här tiderna vi hade på 88. Vår förflyttning till 91 har ju bidragit till att många tror att SBC inte finns längre. Jag menar, det är ju ganska vanligt att man hör folk, håller ni på fortfarande?
Framförallt i början trodde de ju att vi hade lagt ner innan de hade hittat.
Visst, inte tror att vi kanske har hittat nya lyssnare på 91 som inte haft på 88 och sådär. Men i stora hela tror jag vi har tappat väldigt mycket lyssnare på att ligga på 91. Därför att den frekvensen är inte lika inarbetad.
Ja, framförallt så är det ju så att våran tid på söndagarna var ju väldigt inarbetad. Det är i stort sett den bästa sändningstid man kan ha mellan till exempel 14 och 16 eller 14 och 17, naturligtvis ännu bättre.
Vart jag vill komma är att vi på grund av det här tappade en väldig massa medlemsavgifter som vi fick in per år. Vi hade när det var som bäst 4 000 medlemmar när vi låg på 88. Idag har vi 400.
Det
påverkar ju ekonomin väldigt negativt. Mm.
Och det är också så att det har inte bara den här förklaringen, utan det var så att det var populärt och ballt med nära. Det är alltid så när det kommer någonting nytt. Och de enda som egentligen sysslade med att värva medlemmar aktivt, det var ju vi. Och det fanns ett par till, för Disco 91 hette Disco 88 på den tiden och kom och sände på 88, och så småningom kom FMAK också. Men grejen är den att folk har börjat ta nära den för alldeles för självklar. Och det har därför blivit svårare för folk att bli stödmedlemmar.
Man engageras inte på samma sätt då. I alla fall... Vi kommer att finnas här några timmar nu i natt och vill ni ringa hit kan ni ringa på 629-659.
Vi tar numret en gång till, 629-659. Och
Lasse kan säga det en gång också.
629-659.
629-659.
Då har alla sagt det, det var Ingmar som sa.
Ja. Men en annan sak som jag har också reflekterat över, det är just det här när det talas alltid om att vi utmålas alltid som suspekta.
Men... Ja, att det fanns kommersiella intressen bakom det hela.
Mm.
Det var ju fint när det plötsligt skulle undersökas huruvida skivbolagen låg bakom de här musikstationerna i närradion. Och vi blev uppkallade till förhör.
Det som då hände, det var att det skulle utredas. Och det basunerades dessutom ut i tidningar och annat. Att det skulle minsann utredas då de här suspekta närradioföreningarnas kommersiella intressen.
Och de artiklarna, de var ju formulerade så att man fick ett intryck av att det minsann var så att musikföreningarna i närråden hade skivbolag i ryggen. För det menar man formulerar sig gärna på det sättet.
Och vad som då hände, det var att man började utreda det här och helt plötsligt upptäckte man att Sveriges Radio hade ju mycket, mycket mer promotion än vad någon närradioförening överhuvudtaget har haft eller någonsin kommer att få.
Promotion, det är alltså när skivbolagen skickar gratis exemplar av nya skivor till diskjockeys.
Mm. Ungefär som företag skickar reklam med brevlådan till folk. Ja. Hoppas att folk är intresserade.
Och det är alltså så att då, när man upptäckte att Sveriges Radio fick mycket mer, då var det väldigt, väldigt tyst om det där. När man inte får det resultat man vill ha, då tystas det ner. Och det kanske tycker någon tycker att det är märkligt då att man får såna här promotion-skivor som det kallas då, som diskjockey. För det första så kan jag säga för min del att jag får väldigt lite promotion-skivor överhuvudtaget. Det kommer inte ens till mig en promotion-platta varje månad.
Tackar för det med ditt musikformat, Gunnar. Det
är bara spännande att tala om musik i ditt sammanhang. Men det, ja. Det är i alla fall så att...
Inte han dör så nog då.
Det är i alla fall så att de här... Plattorna behöver man alltså inte be om för att få, utan det skickas alltså ut precis som reklam till olika yrkesgrupper. Jag har alltså aldrig bett något skivbolag om alltså att få någon regelbunden promotion. Är det en skiva jag inte får tag på så försöker jag givetvis att tala med skivbolaget.
Det är ofta ett sätt för skivbolagen att pejla lite hur diskjockeys bedömer vissa skivor. Men när de skickar till Sveriges Radio så är det ju naturligtvis inte för att få någon sorts bedömning eller betygssättning, utan det är för att de vill att skivorna ska spelas i radio naturligtvis. Och det var ju samma sak med närradio. Jaha. Vad var det med? Ja, vi låter kanske lite gnälla när vi sitter här, lite så här bittra klubben och möter. Men det, man blir lite så här. Jag menar man gick in i det här väldigt blåögd då 79 och tyckte att allting var kul och toppen. Men man har ju hela tiden motarbetats på olika sätt. Stimavgifterna var ett sätt, de drog ner våra sändningstider var ett annat, vi har blivit hårt kritiserade och så vidare.
Ja, vad jag tycker är så trist, det är just det här ungefär att vi inte ska få finnas. Våra åsikter är inte accepterade och jag tror att, har anledning tycker jag att tro att det finns ett motstånd mot att sådana här åsikter som att vi vill ha bort radiomonopolet och sånt här, att de är lite rädda för de åsikterna. För att det finns inget politiskt parti som driver den här frågan på allvar. Det bjäbbas lite om reklam i radio och tv, men det är ju en debatt på amöbanivå, för att de förutsätter att licenserna ska ner, och det är ju bara för att de vill att reklamen ska in i Sveriges Radio, in i monopolet tydligen, och det måste ju i så fall innebära att programkvaliteten förbättras ju inte, därför det blir ju ingen konkurrens mellan olika programföretag och vi kommer framförallt inte att få flera program att välja på. För det här argumenterandet med bättre program, det går inte att hålla på med. För det är ju mångfalden. Det går inte att kategoriskt säga att det är bra och det är dåligt, för det är ju mångfalden så att folk kan välja själva. För bra program innebär nämligen olika saker för olika människor.
Mm. Så det är alltså inte, vi är inte inne på Moderaternas linje som tycker att man skulle ha reklam i Sveriges Radio. För att som sagt, det är inte Sveriges Radio vill vi förbättra, utan vi vill skapa alternativ till Sveriges Radio.
Och det är just, jag tycker det är helt rätt att Sveriges Radio ska få finnas kvar och syssla kanske med lite smalare program. För de människor som är intresserade av det. Vi vill inte ta bort Sveriges Radio. Utan vi vill i så fall ha lokala, både kommersiella och icke-kommersiella stationer. De här icke-kommersiella får då finansieras på ideell basis.
Varför är man rädd för fri radio för?
Ja, jag sitter och funderar på något liknande. Det har pratats så väldigt fint om de här källarbanden som spelar i garage. Och det har pratats fint om ute i Rågsved finns något som heter Oasen där en massa, mest killar, småkillar spelar musik. Och det är ju trevligt. Här har vi då i närradion, det har blivit en hel uppfö med, vad ska jag kalla för, småradiodiskjockeys som har kommit igång och börjat. Och det är väl jättefint. Kulturmänniskor och kommunalmänniskor brukar annars tycka om när folk engagerar sig och håller på med ideell verksamhet och föreningsverksamhet. Men av någon anledning så är inte det här med att köra popradio riktigt accepterat. Då kan man fråga sig varför det är accepterat att spela rockmusik i en källare.
Jag tror att det har väldigt mycket att göra med att de här yngre delen av kulturmaffian är uppväxta kanske med Rolling Stones och Beatles och sådana här saker. Och många av de här rockbanden har samma sättning och därför förstår de vad de håller på med. Men det är alltid lite svårt att bli accepterad när man är lite före sin tid. För det här är en radioform som så att säga inte är, har utvecklats ännu i Sverige. Den ligger på ett väldigt tidigt stadium, va?
Vi har ingen popradiokultur. Jag tror situationen skulle kunna ha varit helt annorlunda om Radio Nord och Radio Syd hade funnits kvar. Och att man hela tiden hade matats med ett alternativ till den radio som Riksradion gör. Men då hade vi haft ett helt annat debattklimat, hade folk förstått bättre vad vi håller på med.
Ja, i och med att man har kvävt stationerna så har man ju kvävt debatten. Och tidningarna tycker jag då är väldigt, väldigt styrt av de politiska partierna.
Det känns när man gör programmen som man famlar i blindo. Vi sitter och experimenterar och vet inte riktigt vart och så här. Man känner sig verkligen som man håller på i blinda. Det finns ingen riktig radiokultur att falla tillbaka till och ha idoler i.
Nej, framförallt vi har alltså ingen tradition att falla tillbaka på. Det har man till exempel i England och USA som är väl de länder man mest har kunnat lyssna på popradio därför att man där också förstår språket.
Men om 20 år kanske vi sitter med 30 000 i lön varje månad på ett popradioinstitut.
Jag tycker man fick väldigt mycket inspiration när man hörde Ulo Masings midsommarex. Nej, ta bort det. Nej.